Vi ska göra lite olika nedslag i apostlagärningarna. Vi har haft en serie i, vad är det nu, 7 veckor, är det så? Titta på någon som vet. Va? Ungefär. Där vi går igenom och gör lite nedslag i apostlagärningarna. Jag tänkte att vi ska hoppa tillbaka till första kapitlet och ta ett avstamp där för att sedan göra ett par till nedslag i texten. Vi läser från kapitel 1, verserna 6-11. Ni kan följa med. De som hade samlats frågade honom: Herre, är nu tiden inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Och han svarade: Det är inte er sak att veta vilka stunder, vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den helige anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt 2 vita män i kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Denna Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp mot himlen. Så det jag tänkt att vi ska göra nu är att vi ska fördjupa oss i detta att vara ett vittne, ett Jesu vittne. Ta ett avstamp här i den här versen, vers 8, och titta på några exempel. Vad som händer när den första församlingen sänds ut och vad de möter i vittnesbördet. Men ni ska få kraft när den helige anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, och Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Men innan jag tänkte att vi gör det så vill jag bara berätta lite om hur jag närmar mig den här texten. Hur jag läser den här texten. Med vilka glasögon kan man säga. Alltså inte ordagrant utan hur jag tolkar den här texten. För i den här korta versen, vers 8, så får vi se någonting av vem Gud är. Och vi får se Guds vilja för våra liv. Gud är en sändande och utsänd Gud. Gud är en sändande och utsänd Gud. Det här är en grundläggande del av Guds natur. Och det går som en tråd, en röd tråd genom hela Bibeln. Ända ifrån första Mosebok, första kapitlet och framåt. Så ser vi att Gud är en sändande Gud som sänder och som också sänder sig själv. För vad händer där de första verserna? Jo, Gud talar ut sitt ord. Han sänder sitt ord och skapar världen. Gud blåser ut sin livsande, ruach, och fyller människan och skapar människan till Guds avbild. Och sen när vi läser i Gamla testamentet så är det igen och igen att för det som sker är att människan väljer att vända bort sig från Gud och vänder Gud ryggen och får lämna Guds närhet. Men vad vi ser är att Gud följer med människan ut i världen. Sänder sina profeter igen och igen och igen. Vänd om till mig. Vänd om. Vi läser om Israel, vi läser om templet i Gamla testamentet. Som ska vara som ett ljus för alla folk. Och Gud sträcker sig ut. Och ett återkommande tema i Gamla testamentet är att Gud kommer sända sin utvalde en gång för att upprätta allt som är trasigt i sin skapelse. Upprätta människan, upprätta relationen. Och vad händer sen i Nya testamentet? Jo, vi läser om Gud Fadern som sänder Guds sonen. Gud själv blir människa och får kropp. Och sänder sig själv för att bli som vi och för att upprätta oss och upprätta sitt rike. Och här läser vi sedan i Apostlagärningarna, och vi har ju fördjupat oss i detta om den helige ande. Vad händer i Apostlagärningarna? Jo, att Gud Fadern och Gud Sonen sänder sin ande som en slags crescendo, fyller människan med sin närvaro och sin kraft. Och sen ser vi i andra kapitlet på pingstdagen, när de får ta emot den helige ande, så blir det som en explosion. Och evangeliet sprids. Och jag vet att Andreas har pratat om det, att det blir som ringar på vattnet. Och att vi är här som en del av de här ringarna på vatten. Vi sitter här för det som skedde där. Så det är lite om hur jag närmar mig den här texten. Och vad är det för glasögon jag läser den här texten med. Att Gud är en sändande Gud. Och Gud fyller oss med sin ande för världens skull. Gud fyller oss med en helig ande för våra grannars skull, för våra kollegors skull, för människorna som vi träffar på ICA, på kaféet. Det finns ett syfte, ett syfte där. Och jag kan fortsätta mer och mer om hur Jesus talar om att han ska sända ut oss och göra alla folk till lärjungar. Och Johannes evangeliet säger att jag, som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Det är ett genomgående tema genom hela Bibeln. Gud är en sändande Gud och som också sänder sig själv. Och det är den Gud som vi bekänner, det är den Gud som vi tror på och den Gud som vi följer. Så här skriver Brian McLaren på engelska. Jesus comes with saving love for the world. He creates the church as a missional community to join him in his mission of saving the world. He invites me to be part of this community to experience his saving love and participate in it. Så vi bjuds in att vara med i detta. Så att vara församling, att vara kristen, att vara lärjunge, det är att vara utsänd. Vi är tillsammans utsända för Stockholms skull, för världens skull. Det har ni hört så. Men jag vill bara upprepa det, att det är detta som vi ser också ske i Apostlagärningarna 1. Jag tänkte att vi fördjupar oss lite med detta med att vara vittnen. Vad innebär det? Vad menas med det? Ja, utan att det är någon slags rocket science, så innebär det att vi, eller lärjungarna, berättar om det de har sett, det de fått höra. Det var ingen teori för dem. Det här var vad de har levt i 3 år. De hade ätit med Jesus, talat med Jesus. De hade det liksom kommit under huden på dem på något sätt. Så det var inga teorier som de skulle gå och berätta, utan att det var något, en slags levd verklighet. Men också det här med att vara vittne, det har en djupare innebörd. Om vi tittar i Gamla testamentet, när det här med att vittna, i vilka sammanhang det nämns att vara ett Guds vittnesbörd, så har vi att göra med lagen som Gud ger Mose, förbundsarken som de bygger och som de ställer först i tabernaklet och sen i templet. I Gamla testamentet så är det de sakerna, lagen, förbundsarken och templet, som hade den här vittnande funktionen, som skulle uppenbara vem Gud är, skulle uppenbara Guds vilja. Och vad Jesus gör här är alltså att han vänder sig till lärjungarna och säger att ni ska vara mina vittnen. ni ska vara Guds vittnen. Och tidigare i evangelierna så säger Jesus till lärjungarna att vi har templet här, men ni är Guds tempel. Och det har inte bara att göra med att den heliga ande fyller oss och på något sätt Gud tar sin plats, sin boning i oss som människor. Utan det har att göra med detta, den här vittnande funktionen som tempel. Att ni ska uppenbara vem jag är för människorna. Ni är Guds tempel. Så du och jag, vi är Guds tempel där vi bor, bland våra grannar, där vi arbetar, bland våra vänner och familj, bland ovänner, men jag menar främlingar. Kanske också ovänner. Så är vi, ska ha den här vittnande peka mot vem Gud är. Jag ska ha lite citat som jag tycker är väldigt, väldigt bra och som jag har levt med under några veckor. Michael Frost där, han skriver om mission och kom från Australien, bor i Sydney och har startat en församling där. Men vad han skriver är så här att we are to live questionable lives. We are to live questionable lives. Och det är lite av en ordlek det han gör egentligen. För vad menar han med questionable lives? Jo, det är alltså att vi ska leva liv som gör att människor börjar ifrågasätta. Vad är detta? Vad är det du har fått tag på? Varför reagerar du på detta sättet? Varför hanterar du andra människor på detta sättet? Vad är det som du har fått? We are to live questionable lives. Jag gillar det uttrycket. Och sen säger han det här också. Det här stötte jag på för några veckor sedan. Och för mig har det varit otroligt utmanande. Och lite jobbigt. Eller inte lite jobbigt. Ganska så jobbigt. Så. Han säger så här. If your neighbors did an analysis of your life, what would they learn about the kingdom? Jag var tvungen att nämna det. För att jag har levt med den här utmaningen flera veckor nu. När jag förberett predikan och så. Så att jag kan ju... Ja, vad säger ni? If your neighbors did an analysis of your life, what would they learn about the kingdom? Att om grannar börjar skrapa på ytan och så. Det är en bra fråga. Sen säger han också så här att we ought to be trailers of the kingdom. Alltså våra liv ska vara en trailer för Guds rike. Ni vet vad en trailer är. Hur många ska se Star Wars-filmen om några veckor? Så. Och flera med mig som har liksom en ny trailer som släpps. Och man sitter där som klistrat och tittar på några gånger. Och bara längtar till när man ska få se filmen. Och att våra liv får vara det. En slags trailer för Guds rike. Som har kommit med Jesus. Men som ska komma med sig i sin fullhet också. Och att våra liv får göra en slags blänkare. 2 minuters blänkare. Baba! Det här är vad vi väntar på. Det här är den Gud vi bekänner. Och det här är vem Gud är. Vad Guds rike är. Att det ska vara en slags trailer för Guds rike. Och jag vet inte om det är bara jag. Och så, men jag tycker det här är inte helt lätt. Ni kanske har alla fixat det här så. Kan ni prata med mig efter predikan och coacha mig lite? Men det här är ju inte lätt om man ska börja, det här ska landa i ens vardag och att på något sätt att det ska bli till verklighet i ditt liv och i mitt liv. Hur många av er känner till LCHF? Upp med hand. We have believers in the crowd. So. Eller kanske, ni bara har hört talas om det. Det står ju för low carb, high fat. En diet, säger vissa. Vissa säger att det är en livsstil. Så. Jag och min fru, vi stötte på detta med LCHF för några år sedan. Och faktiskt, snart kommer jag undra, vad har jag kommit till för möte egentligen? Så. Men för oss var det revolutionerande. Alltså tanken är, du ska äta så lite kolhydrater som möjligt. Du ska äta fett och proteiner. Där får du din energi. Hålla blodsockernivån jämn. Hålla ditt humör jämnt och kunna prestera jämnt och så. Och vi satt oss in i allt detta. All fakta. Och det här, och det var, betydde mycket för oss i vår slags hälsa och för våra kroppar och så. Och i tid och otid så berättar vi om LCHF för våra vänner. Så att äta, liksom, hade en fest eller folk kom över eller främlingar faktiskt också. Man kom och började prata om, vad har du hört om LCHF? Det är helt fantastiskt. Så. Några av er skrattar, kanske känner igen er också. Bara revolutionerat mitt liv. Och det slog oss, jag och Steph, min fru, när vi satt och pratade om det här. Det här är ju märkligt. Varför är det så otroligt mycket lättare att prata om LCHF än om Jesus? Och jag kan garantera att vi var upplevs, eller jag i alla fall, jag vet inte om jag ska tala för min fru, kan upplevas lite som irriterande och pushig ibland. Typ att jag har hittat det med LCHF. Så det var ingen neutral sak som vi pratade om. Men varför är det så mycket lättare att prata om LCHF? Men Jesus tar emot på något sätt. Det är inte så att man avbryter samtalet på en middagsbjudning. Bara, hörni, jag måste berätta om Jesus. Det här har Jesus gjort i mitt liv. Det här är vem Jesus är. Och börja med skapelseberättelse. Alltså, är ni med? Känner ni? Ja. Kanske bara jag som känner så. Men det är lätt att skylla på och tänka på, men samhället är så sekulariserat, människor är inte intresserade, de kommer bli arga, ta illa upp, och att vi på något sätt skjuter över det på några andra, och att jag skjuter över min känsla på andra människor. Och Karin Wiborn, hon var missionsföreståndare för Baptistsamfundet för flera år sedan, och hon sa en sak som har fastnat och ekat i mitt huvud. Hon sa så här: problemet är inte att samhället är sekulariserat. Problemet är snarare att vi som kristna och som kyrkor är sekulariserade. Och att det här blir jobbigt. För om man gör så att jag var med på Harmoniexpo för några veckor sedan. En hälsomässa. Vi bad för människor att prata. Och den längtan som finns där. Helt naturligt att prata om Jesus. Och där, men berätta mer. Häftigt. Tala Gud verkligen. Wow. Och ärligt talat, om jag, nu får jag vara lite ärlig och personlig. Om jag tänker på alla de gånger jag har berättat om min tro, om Gud, vad Gud har gjort i mitt liv och så för människor. Så jag har aldrig stött på någon som har blivit kränkt eller tagit illa upp. Utan, wow, okej, coolt. Eller ointresserad, ja. Vi går vidare liksom. Så var kommer det här ifrån i mitt liv? Och jag vet inte om ni känner igen er i detta. Att berätta om Jesus. Jag har en sån längtan att få mer av det här i mitt liv. Att det på något sätt blir så naturlig del av vem jag är, mitt DNA på något sätt, ut i fingerspetsarna, att få berätta vad mitt hjärta är fullt av. Och det får man göra som församling också, att vi utsänder tillsammans och formas tillsammans och lära tillsammans och så. Så det var det. Jag lämnar det så där, för jag har inga direkta svar. Det kan bli så klyschigt också, känner jag ibland. Men vi gör så här så blir det bättre liksom, och så får man motivationen. Så. Det är några nickar och igenkännande att det här vi är, och att vi får be om Guds nåd och kraft, och det är därför vi får fyllas av den heliga ande. Den heliga ande är ju hjälparen med stort H som ska hjälpa oss. Utan jag tänkte att vi går vidare nu och gör ett par nedslag i apostlagärningarna för att se vad händer när den här församlingen, första kristna, sänds ut att vara Jesu vittnen. Vad möter de som församlingen, som kyrka? Vad möter de? Vad händer? Vad innebar det för dem? För det första så ser vi att vara Jesu vittnen. Jag hade tänkt att jag hade en slide för det här, men det har jag inte. Men att vara Jesu vittnen, det är att vara öppen för det Gud redan gör. Det var öppen för det Gud redan gör. När vi läser apostlagärningarna så ser vi att det är inte lärjungarna som har initiativet. Inte alls. Utan anden leder, anden öppnar dörrar och de får nästan liksom bara hänga på. Och nu gör Gud det här, vad gör vi? Jo, jag får berätta om Gud vår skapare. Det här lovade Gud, profeten i Gamla testamentet. Det här har Gud gjort. Det här var vad Jesus gjorde. Så att de bara hänger med och att Gud öppnar dörrarna genom den heliga ande. Men när vi tänker på mission så är det kanske lätt hänt att vi tänker att mission är någonting som vi gör för Gud. Är ni med? Det kanske bara jag som har tänkt så. Tänker så. Mission är någonting som vi gör för Gud. Men i apostlagärningarna ser vi att det är Gud som agerar. Gud är den missionerande guden. Så mission kommer, det betyder ju utsänd. Man försöker hänga på så gott det går. Och jag vet att Andreas har citerat det här flera gånger, så jag vet inte om på ett tag, så jag gör det igen. Det är Alan Hurst som skriver så här: "It's not so much that the church has a mission, my friends, but that the mission has a church." Det är inte så att det är kyrkans mission, eller att det är kyrkan som har en mission, utan att missionen har en kyrka som är med i det Gud gör i världen. Så. Vi vänder på det perspektivet. Så en sak som de stötte på, de första kristna i apostlagärningarna som utsända vittnen, är att Gud överraskar dem. Gud överraskar dem. Det är Gud som öppnar dörrarna för evangeliet och de försöker hänga på så gott det går. Och ett nedslag jag tänkte att vi gör är i kapitel 10. Jag kommer inte läsa hela kapitlet, för det är en jättelång text. Men vad som händer är det att Petrus är i, ska vi se, vart är han någonstans? Ja, han är inte i Jerusalem i alla fall. Så. Men han är i alla fall, det är middagstid och han sitter och ber och mediterar över Guds ord och lyssnar in Gud. Och det som händer i kapitel 10 är att Petrus får en syn där han ser en stor linneduk som fälls ner framför honom. Och det är full av djur. Skaldjur, vanliga djur, fyrfåglar, alltså det var en mängd, alla slags djur och fåglar och så. Och Gud säger: Petrus, slakta och ät. Och Petrus som är jude ser att här är massor med djur som är orena. Jag kan inte äta dem. Så Petrus säger: aldrig, det gör jag inte. Och det här hände 3 gånger. Jag kan fatta vilken syn liksom, och ganska trippy så. Alltså, vad är det Petrus ser då? Varför visar Gud mig det här? Och det som händer när han sitter och funderar på detta så är att det knackar på porten till huset där han bor. Just då. Och det är några män från Caesarea som har sänds av Cornelius, en from hedning, Guds, som God-fearing, alltså en gudsfruktig hedning. Där Gud har sagt till Cornelius: du ska gå till Joppe. Tack. Gå till Joppe, knacka på det här huset, be att få prata med Petrus och hämta hit Petrus, för han ska berätta någonting om mig för er. Så Petrus öppnar dörren, de säger till Petrus: kom, Gud har sagt att du ska komma till Caesarea. Petrus hänger på och kommer till en hedningshus Och det här var också helt otänkbart för en jude på den här tiden. Också en judisk kristen. Att besöka en hedning, att äta hos en hedning, att gå under en hedningstak gjorde att du blev religiöst oren. Men han går dit och han upptäcker när han får höra Cornelius berättelse. Här håller Gud på att göra någonting. Vilken längtan det är. Och Petrus börjar vittna om vem Gud är och vad han har fått uppleva. Och vad som sker sen är ju i slutet av kapitel 10 att de tar emot Guds ord. Den helige ande fyller dem. Och det står till och med så här. De omvända judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andens gåva blev utgjuten också av hedningarna. De stod bara så här. What is happening? Det här är ju helt otroligt. Och de här hedningarna får döpas i Jesu namn. Troende. Vad som händer är att Petrus kallas till Jerusalem för att ställas till svars, står det. Och de frågar, Petrus, vad håller du på med? Vad håller du på med, Petrus? Går till hedningarna. Går in hos en hedning och det är så. Och Petrus får förklara vad som har hänt. Och faktiskt så är det så nåd att kapitel 11 slutar med att när de hörde detta, alltså ledarna i Jerusalems församling, så lugnade de sig och de prisade Gud och sade, så också Gud gett också hedningarna möjligheten att omvända sitt liv. Men vilken överraskning. Och så långt bra på något sätt att ja, de tyckte, vad underbart. Gud har uppenbarat sig också för hedningarna. Men läser vi sen i Nya Testamentet och i breven, fortsätter att läsa, så förstår vi att det här var jättesvårt för de judiskt kristna att hantera. Och Paulus är på bara för hedningarnas sak. Kom igen, Gud håller på att göra någonting fantastiskt. Men de diskuterar, ska de omvända sig och bli judar? Ska de omskära sig? Ska de följa våra matregler? Hur ska vi hantera det här? Och Gud har överraskat dem och de vet inte vad de ska göra av detta. Så det är inte lätt för de första kristna. Gud agerar och det är inte första gången som Gud handlar på ett sätt som de inte har förväntat sig. Men det är så livet är om du är en utsänd Jesus efterföljare. Gud överraskar. Så det är Gud som har initiativet helt och hållet. Och för oss kan det vara på exakt samma sätt att om vi låter oss sändas ut och vittna om vem Jesus är ute i världen så kommer Gud överraska oss. Gud kommer agera på ett sätt och handla på ett sätt som vi inte förväntar oss. Det är så Gud på något sätt agerar och handlar. Vi kan inte stänga in Gud i en låda och tänka this is it. Nu har vi fattat hur Gud agerar. Och för de första kristna så var inte det här särskilt bekväm erfarenhet. Men fokuset var inte på dem. Det handlade inte om deras bekvämlighet. Att det ska ske på deras villkor. Alan Hirsch igen, han skriver så här eller säger så här. If we want to be missional, then we need to be ready to sit in the smoking section. If we want to be missional, then we need to be ready to sit in the smoking section. Och nu har vi som tur är inte längre rökavdelningar på restauranger. Så. Men vi kan ta med oss bilden och på något sätt se vad han menar. Är att är du missionär, är du utsänd, så kan Gud leda dig till sammanhang som inte är riktigt din bekvämlighetszon. Människor som inte är kanske som du är bekväm med eller sammanhang som du inte är bekväm med. Och egentligen när vi läser apostelgärningen så ska vi inte vara förvånade över att det är så. För tittar vi på Jesu liv så överraskade han igen och igen och igen de som trodde att de hade fattat Gud. Jesus var en person som prostituerade, landsförrädare, sjuka, orena, samhällets bottenskrap, utstötta, drog sig till. De kunde inte få nog av Jesus. Eller hur? Det är det vi ser i evangelierna. Och Jesus verkar älska det. Han drogs till dem också. Han var också en person som den religiösa eliten och de respekterade i samhället skydde som pesten. Och de ville ha död på honom. Och till slut så lyckades de. Det är den Jesus som vi läser om i evangelierna. Som agerar helt förvirrande för en religiös liksom, som har, tror att han har fattat allt. Men att Gud i Jesus agerar på ett sätt som förvånar. Så alla fel människor ville vara med Jesus. Alla rätta människor tålde honom inte. Och Gud agerar på ett sätt som var helt utanför deras referensram. Vad säger det om Jesus egentligen? Vad säger det om Jesus egentligen? Och vad säger det om att vara ett Jesu vittne egentligen? Där landar jag och blir otroligt utmanad personligen. Jag vet inte om jag, men det här är frågor som jag brottas och lever med. Vad säger det om att vara ett Jesu vittne? Så det är det ena, att Gud överraskar de utsända. Och det gäller att på något sätt hänga på och se, vad är det Gud gör? Vad är det Gud gör? Och vem är Jesus? Vem är den vi följer? Det andra som jag ser också, det finns mycket att säga om det här, men det andra jag vill säga och sista, det är att se det goda som Gud har lagt i människor och utgå från det. Ett annat nedslag som jag tänkte vi kan göra, det är kapitel 17. 17 och 16 och framåt för den som kanske vill följa med. Det är Paulus i Aten. Paulus har kommit till Aten, denna civilisationens centrum. Och vi kan läsa om att han är ute och predikar både på torg och synagogor och berättar om sin tro. Och i Aten så finns det en mängd lärda människor och filosofer och ledare och så. De hör om detta och blir så nyfikna. Så de säger, kom till Areopagen. Om ni vet vad det är, så var det en slags domstol där man dömde tvister, man diskuterade filosofiska spörsmål. Det var centrum i Aten för den civilisationen. Vad är det för ny lära du förkunnar, frågar man honom. Areopagen var och de bjuder honom dit. Och till saken är att innan han bjuds in så kan vi läsa i kapitel 17, vers 16. Så går Paulus omkring i stan, i Aten. Och det står så här. Paulus gick och väntade på dem i Aten. Så blev han upprörd i sitt innersta när han såg alla de avgudabilder som fyllde staden. Så han går omkring och ser dessa avgudabilder och statyer. Och han går omkring och är arg. Han är upprörd i sitt innersta. Han ser, här är synd, människor vänder sig från Gud. Och han blir drabbad känslomässigt. Men vad händer sen när han bjuds in till Areopagen? Han möter de här både religiösa och filosofiska ledarna. Är det dags då att bara, hörni, era avgudadyrkare, turn or burn? Är det han säger? Några av er kanske vet. Ser lite pillemariskt på mig, som om ni vet vad han säger. Ni har säkert läst det. För han har ju chansen. Typ hela Aten lyssnar på honom nu. Nej, han säger så här. Atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. ganska så diplomatiskt. Men också det han säger egentligen är: atenare, jag ser att ni är andligt sökande. Ni är andliga människor. Ni söker efter någonting. Och sen säger han så här: när jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd gud. Och så tar han tillfället att berätta om den här okända guden för atenarna. Låt mig berätta om den här guden ni inte känner, som har skapat allting och som vi på något sätt är ett i, och som har kommit som människa, som har dött och uppstått. Det berättar han. Så vad han gör är att han pekar mot Jesus. Han skulle kunna ha valt ganska många olika approacher hur han hade kommunicerat. Men mitt i detta på något sätt andliga kaos, och det är massor med, jag vet inte hur många gudar han hade i den grekiska mytologin, så säger han: låt mig berätta om Gud istället, den Gud jag tror på. Och vad vi kan läsa om är att flera av dem som var där och lyssnade, lärda män, de kom till tro och de anslöt sig till Paulus. Och de sa så här: kom tillbaka till Areopagen och berätta mer. Är ni med? Jag tycker att det är en helt otrolig berättelse. Jag undrar hur jag själv skulle på något sätt reagera eller agera i detta. Om jag nu skulle få chansen någon gång att stå inför Areopagen. Så Paulus hade rent känslomässigt kunnat valt en helt annan approach. Han var upprörd i sitt innersta. Men valde att jag pekar på Gud istället. Låt mig berätta om den här okända guden. Och ibland, och jag vet, ni behöver inte hålla med mig i min analys eller observation. Men ibland kan det kännas som att vi som kristna är lite förvirrade vad det innebär att vittna och att evangelisera och kommunicera vår tro i samhället. Att det är vår uppgift att peka ut synden i människan eller det som är brustet, det som är fel. Att det är det som vår kallelse. Särskilt i det här, att det kan finnas en lockelse i den tid vi lever i som är otroligt förvirrad, och det är mycket som drar och vi vet inte hur vi ska på något sätt förhålla oss åt helt. Men det är inte att vara Jesu vittne, och det är inte vad vi ser i apostelgärningarna och vad de gör. Att vara Jesu vittne, det är att peka på vem Jesus är. Låt mig berätta om den okända guden. Låt mig berätta om en gud som söker dig, som älskar dig, som vill förvandla dig, som vill dig i liv. Men kanske du tänker, men Nya Testamentet är full av korrigerande texter. Paulus är inte nådig alltid i sina brev. Han säger vänd om han är ganska känslomässig där. Men han skriver det till församlingarna. Han skriver inte det till en värld som inte känner Gud. Vår uppgift är att peka på vem Gud är. Det är Gud som förvandlar. Och det är Guds uppgift att komma med sin ande och liksom visa på brustenhet, synd, omvändelse. Det är andens uppgift. Så tänker jag i alla fall. Och att det finns vete och det finns ogräs på något sätt i alla människor, i alla kulturer. Och det kan vara så lockande att börja peta på ogräset. Kom igen! Ser ni det här? Vår uppgift som vittnen är att se på vetet och uppmuntra att vetet växer i människors liv. Och peka på vem Jesus är. Så tänker jag. Och bara som ett... Jag får lägga allt annat i Guds händer på något sätt. Ett exempel... Jag minns, vi kan kalla honom Johan. En kille som jag lärde känna. Träffat en sån del. Vi pratade och till slut när vi såg så började våra samtal komma in på religion och andlighet och min tro och kyrkan och så. Det var inte helt okomplicerat, liksom, den bild av kyrkan som han hade. i det. Och det fanns ett andligt intresse. Och jag funderar ganska mycket på hur jag skulle ta det samtalet vidare. Liksom, vad, på vilket sätt kan jag på bästa sätt presentera Gud så att det blir intressant för Johan? Och det var tydligt att det här med klassiska evangeliebudskapet om, jag menar, synd och korset och omvändelse och sådana saker var inte så här riktigt vad han var intresserad av att höra. Jag säger det är viktiga saker, men just i det här fallet så var det inte rätt approach. Men ju mer jag lärde känna honom så såg jag att han hade ett enormt hjärta för rättvisefrågor. Och för de utsatta. Jättestort hjärta. Och jag insåg att här kan det finnas en ingång. Och jag fick möjlighet i samtalet att säga, hörru, låt mig berätta om den Gud jag tror på. Som är en Gud som söker de utsatta, som söker liksom invandrare och de faderslösa, som vill upprätta dem, som gråter med de som är gråter. Är ni med? Och börjar beskriva den här guden. Och han lyssnade och klickade och han förstod. Och också att säga, Johan, det du känner, det här rättvise patos, det här liksom, det är från Gud. Det vetet är hans liv. Som jag fick på något sätt vattna och hoppas att det växer. Nu vet jag inte, nu har jag pratat länge. Jag ska avsluta med detta. Men du och jag, vi är redan utsända. Och jag ser de här sakerna i apostlagärningarna, utmaningen att Gud överraskar och att du och jag på något sätt får lära oss att vara öppna för det Gud gör. Och att som vittnen, att vi får se vad är det Gud gör i människors liv och fokusera på det. Och låta Gud sköta resten. Så tänker jag. Och så för mig så handlar det mycket om att lära sig att se annorlunda. Att lära sig se annorlunda som kristen. Att jag får se på mig själv annorlunda. Och inse att jag är sänd. Du är redan sänd. Jag är redan sänd. Behöver inte fundera på egentligen vad jag ska göra med mitt liv. Och lära sig att se med andra ögon och se vad gör Gud redan? Vad gör Gud redan i människors liv i din närhet? Jag är övertygad om att Gud gör massor med saker i deras liv. Och att gå in i detta och uppmuntra det och be för det och vattna det och kom igen vetet, väx. Och benämner och erkänner det. Men vad gör Gud i människors liv i din närhet?